Vi ska läsa texten till predikan, och det är ju alltså från Galaterbrevet 5, verserna 22 och 23, där det står så här: Men andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Mot sådant vänder sig inte lagen.
Har du hört någon säga eller sagt själv orden: Ja, men du, det är sån här jag är. Så här har jag alltid varit. Så här funkar jag. Kanske när någon blir jätteirriterad i trafiken. Och Örebro ger ju massa bra möjligheter för att bli just det. Så här har jag alltid varit. Så här funkar jag. Eller någon som skvallrar mycket och kan liksom inte sluta göra det. Men sån här är jag. Det är ju delvis sant. Ja, vi är ju på ett visst sätt. Och vi har olika saker som är lätt för oss. Andra saker som är svårt för oss. Och vi är olika. Våra erfarenheter har format oss till det där vi är just nu. Men andens frukter och löftet om att vi från Gud kan få växa i olika saker. Nu kommer jag på att jag ska hämta min lilla sån här fjärrkontroll. Om det är så att anden vill fylla på med kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet och allt det där, så innebär ju det att det vi som vi är nu, det är inte slutdestinationen, utan det är bara startpunkten. Därför kan vi inte säga: Nej, men så här har jag alltid varit. Jag tappar alltid humöret i de här situationerna. Eller det här orkar jag aldrig med. Att tills nu, ja. Och det är ganska skönt att gömma sig bakom det. För då behöver inte jag ju jobba med de här kantigheterna eller svagheterna i min personlighet. Utan då är jag redan klar. Men löftet från andens frukter och den tanken är ju att vi är inte klara. Vi är som vi är nu, och där vi är nu, där vill Gud börja göra någonting i oss. Så vi får växa i kärlek, växa i glädje, växa i frid. Så vi kommer liksom inte undan med orden: Så här har jag alltid varit. För anden vill göra någonting i oss. Det innebär ju inte att det är vår personlighet som ska förändras, för den är inte problemet, utan det är de här kantigheterna eller det där som vi har svårt för, det som saknas eller det som är krångligt. Jag ska nu först gå igenom de här 9 frukterna alldeles kort, säga något kort om varje, och sen landa lite mer i den stora frågan: hur växer vi då i det? För jag tror vi alla kan känna mer kärlek och mer glädje, mer frid och tålamod. Vad bra, men hur ser den processen ut? Och vad behövs? Det första är ju att vi vågar erkänna där vi är. Så att vi låter Gud börja med oss där vi är. Där de här sakerna saknas mer eller mindre. Och där vi känner att det finns mer att hämta. Kärlek var en mango, lärde vi oss i sången här. Oklart varför, men varför inte? Man skulle kunna tänka att kärlek är det är liksom andens enda frukt. Och de här andra 8 är beskrivningarna på vad kärlek är. Så tänker en del att andens frukt är kärlek. Och vad är kärlek? Jo, med det glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, självbehärskning, trofasthet och allt det där. Det tycker jag är ett fint sätt att tänka kring det. Kärlek är liksom grunden. Men den grunden är inte min kärlek, utan den grunden är Guds kärlek. I Bibeln lär vi oss att vi älskar för att han först har älskat oss. Gud har börjat att älska. Och där är vi objekt. Gud älskar oss. Vi tar emot kärlek och sen blir vi subjekt och så får vi älska andra. Men den kristna kärleken, den här frukten, den är utmanande. För kärleken ska inte bara riktas vidare till mina vänner och min familj och de jag tycker om. utan Jesus går så långt och säger att vi ska älska våra fiender. Så den här kärleksfrukten, den är inte bara till för dina närmaste, utan till den där bedrövliga kollegan, den irriterande grannen och världsledare som krigar runt i världen. Kärleken, det är en utmanande frukt. Och när vi tittar på den kristna beskrivningen, på Bibelns beskrivning av de här olika frukterna, så tror jag vi, åtminstone jag, får känna, oj, här har jag mycket att lära. Här behöver det växa mycket hos mig. Och det är ju det som är poängen. Poängen är att vi behöver mer av detta. Och Gud vill bidra och hjälpa oss så att vi kan älska mer. Glädje. C.S. Lewis, en författare som jag gillar, som skrev Narnia bland annat, han har sagt så här: glädje är himlens allvarligaste uppgift. Det tycker jag säger någonting om vad glädje är och hur viktig glädje är. Glädje är på allvar. Glädje är inget vi kan skoja bort. Glädje i biblisk mening är inte att det blir ett litet skratt och mungiporna går upp, alltså det här som händer på utsidan, utan glädje är något mycket, mycket djupare som är som en grundton i livet. Vi gläder oss inte över allt som händer oss och händer i vår värld. Vi är inte tacksamma för allt, men vi kan vara tacksamma i allt, för Gud finns med. Det finns något att glädja sig över. Och att växa i glädje är att kunna hitta det och se det och kunna på något sätt välja det. Frid. Jesus säger: min frid ger jag er. Jag ger inte en sån frid som världen ger. När jag har försökt skulle berätta precis om just det här fast på engelska där jag bodde förut, så fick jag ett problem. Eftersom där finns ordet peace. Och vi har två ord på svenska. Frid och fred. I grekiskan, i Bibeln från början, så är det bara ett ord. Men på svenska har vi gjort det till två ord. Och skulle jag då försöka få det här, hur förklarar man skillnaden på de här två på engelska? Och då var det för mig så här då, att det frid är peace within. Och så är fred peace around us. Så fick jag ihop det. Frid, det är en harmoni som jag bär på här. Fred är ju när det inte är krig runt omkring oss. De där två sakerna hänger ihop, men de sitter inte ihop. Man kan ju leva i ett land som har fred, som Sverige har, men uppleva kaos på insidan och inte ha frid själv. Och man kan var mitt i en krigszon, bomberna faller och så uppstår en himmelsk frid ändå där på insidan. Men här tänker jag att det är just friden som är frukten, det där som kan växa i mig, som inte är beroende hur det funkar på andra ställen hos andra. Gud vill ge frid. Tålamod. Gud har tålamod. Han har tålamod med oss människor. Och vi får konstatera att Jesus sa för 2000 år sedan: jag kommer snart. Det är tålamod. Han har inte bråttom. Vi har svårt med det, för vi vill att det som är gott ska hända på en gång. Såklart. Jag tänker att Gud är bäst på tålamod. Och tålamod kan växa hos oss människor om vi fokuserar på andra runt omkring oss mer än oss själva i vissa situationer. Om det är bilkön eller matkön eller någon annan kö eller någonting som krånglar, som testar vårt tålamod, eller barn som bråkar eller vad det nu är. Om vi kan inte bara titta på oss själva och min plats i kön, utan titta på någon liten större bild, så kan tålamodet växa. Vänlighet, och sen kommer godhet. Winfried Stinnesen, en svensk munk som har skrivit många goda böcker, Han har skrivit en bok om andens frukter som jag kan rekommendera. Och han var inne på att vänlighet och det som kommer sen, godhet, att de två frukterna hänger ihop. Vänlighet är godhetens liksom yttre handlingar. Vänlighet är det jag gör och godheten är den här källan som det kommer från. Vänligheten är att vara en god människa, att vara snäll, att se någon annan, att hålla upp dörren, att tänka ett extra varv, att ringa ett extra samtal, att le åt någon som kanske inte besvarar det hela. Vänlighet är mycket andligare än vad det ibland kan låta. Men om de här nu två hänger ihop, varför börjar han med en Paulus då, som skriver den här ordningen, med den yttre saken? Då borde han ju börja med den inre godheten, och när den växer så blir det liksom, lever vi ut det och så är vi vänliga. Nej, men då tänkte Stinnesen så här att nej, det är enklare att börja ibland i det yttre, att göra vänliga saker, att bete sig vänligt, och när vi gör det, då växer den där godheten i oss, för då märker vi kanske frukten, då lär vi oss någonting. Om vi ska bara sitta hemma och vänta på att vi ska tillräckligt goda för att vara snälla mot vår granne, då kommer det inte hända så mycket, utan vi får bara börja göra saker ibland. Och så får det i det här fallet gå från det yttre till det inre. Jag tror att det finns en god poäng i det. Vi får välja vänlighet. Att vara god, det är att vara barmhärtig. Att vara barmhärtig, det är motsatsen till att fultolka det någon annan säger. Eller att liksom leta efter det som är fel. Eller att jubla när någon annan ger bort sig. Godhet är barmhärtighet. Och att välja att se det bästa hos en annan människa. Inte vara naiv och godtrogen. Men att helt enkelt bara vara god. Och där är Gud vår förebild, naturligtvis. En återkommande uppmaning i Bibeln är att bli kvar. Ibland står det att man ska bli kvar i sin kallelse. Men ännu mer står det att bli kvar hos mig, säger Jesus. Vi får bli kvar i någonting. Trofasthet är att vara kvar, att stå för det man säger, att fortsätta någonting. Det har ju naturligtvis sina gränser på olika sätt. Men Guds trofasthet mot oss är stor. Och där kan vi få inspireras. Vi lever ju i en tid där trofasthet inte är grejen. Det är snabba byten som är grejen. Det är att vara flexibel och fri och göra vad man vill som är grejen. Så trofasthet, det är inte mode. Det är inte coolt. Men det är rätt. Ödmjukhet. Ödmjukhet blir kanske en grundförutsättning för allt det här andra. Att vara vänlig utan att det finns en ödmjukhet i botten blir svårt. Tålamod blir svårt. Kärlek och glädje, allt blir svårt. Att vara ödmjuk handlar inte om att trycka ner sig själv och förminska sig själv och säga inte ska väl jag, inte kan väl jag, vem är jag? Ödmjukhet är att lyfta upp andra. Inte trycka ner sig själv. Ödmjukhet är att vara så fri. Så det viktigaste är inte hur jag uppfattas eller vad folk säger om mig, utan att det goda får hända andra. Och så har vi självbehärskningen, som var ett rött äpple. Att inte styras av sina impulser eller den senaste tanken eller känslan, att det ligger ju nära trofastheten att vara kvar. En kort beskrivning av dessa olika frukter som händer, som då anden har, ja, anden är, och som när vi är med den helige ande, med Gud, långsamt får växa. Hur ska det gå till? Nu kommer vi sluta prata om frukt lite grann, så kommer vi gå över till något annat. Men vi landar in i frukterna efter ett tag, om ni undrar varför vi tog den här liksom omvägen. Men vi kommer till den här frågan kring hur går det här till? Hur växer jag i andens frukter? Men jag byter lite ämne. Ska jag bara prata om min yngsta son? Han gillar djur. Så vi har haft en helt gäng olika djur genom åren. Just nu har vi en katt som för tillfället tycker det är kul att jama utanför dörren 4 på morgonen väldigt mycket. Men så är det. Och innan har det varit kanin, det är ju klassiken, guldfiskar och sån här kampfisk, även lite mer obskyra sån här akvarieräkor. Vi har även haft ökenrotter. De är precis så gulliga som de låter. Det mest obskyra har vi just nu, nämligen två, lyssna på det här, två vampyrkrabbor av färgen Red Devil. Jag som hårdrockare tycker det låter jätterimligt att ha det hemma. De är små, de där vampyrkrabborna, så de är inte så farliga. Men det finns ett djur som man hade för några år sedan som vi ska lära oss andlig tillväxt av. Och det är den här lilla rackaren. Lilla rackaren, då menar jag att det är min son, utan djuret i förgrunden. En vandrande pinne. Jag tycker det svenska namnet vandrande pinne är ett ganska missvisande namn. De är ju mest pinne. De är inte så mycket vandrande. Det händer inte så mycket hos en vandrande pinne, den där konstiga insekten som lever för att se ut som ett träd. Men han, och här är bara vissa av er som kommer förstå, men han heter Groot, den här. Men då måste man ha sett vissa filmer för att förstå varför. När vi beställde den där, då var den mindre. Och hur får man hem sin vandrande pinne? Jo, man får den på posten. Den kom i ett kuvert. I en sån här cylinder, sån här plastrulle som man hade analoga filmer i. Vilka kommer ihåg de liksom plastburkarna man köpte film i? Precis, och vi som räcker upp handen, vi är officiellt inte unga längre. Utan det här är en tydlig gräns på unga och gamla. Men det var små, innan det var digitalkameror så hade man en liten rund burk. Den var ju inte stor. Den kom den här vandrande pinnen i. Och så var det ett litet blad, kanske, ja, vatten var det ju inte, kanske lite fuktigt så den skulle klara sig. Så en vandrande pinne för att överleva behöver inte särskilt mycket. Den kan skickas runt på Postnord i en liten burk. Men, och då kan man ju tänka att de inte behöver så stor bur heller. Liksom akvarie, terrarie eller vad det nu heter. Men de ska vara ganska stora. Och min son då, som är noggrann med sina djur, han ville att det skulle vara liksom perfekt för den här. Och då var det en sån här stor bur. Det var liksom rejält. Och speciellt höjden är viktig. Och varför ska det vara högt? Jo, en sån här insekt funkar ju inte som oss människor riktigt, utan de har ju exoskelett. Alltså skelettet sitter utanpå. Så de behöver, för att kunna växa, byta skelett ibland. Eller byta, ömsa skinn gör ju en orm. De här ömsar ju skelett. Låter krångligt och avancerat, men då klättrar de högt upp och ner. Och sen så är de där, och så ramlar då på något sätt det gamla skelettet av. Och så formas ett nytt. Men om det inte är tillräckligt mycket luft däremellan så fastnar ju processen. Då kan inte gravitationen göra sitt. Då faller inte det gamla av. Och då kommer de dö efter ett tag om de inte får av sig det gamla för små skelettet så att de kan fortsätta växa. Och för att överleva så behövs det väldigt lite. Men för att kunna växa för en vandrande pinne och för oss människor så behöver vi mer. Och jag kommer gå igenom de fem sakerna som en vandrande pinne behöver för att fortsätta växa. Och som vi behöver för att växa i andens frukter. För det första så behövs livsutrymme. Den vandrande pinnen behöver space för att den här processen ska kunna liksom pågå. Att den ska kunna tappa det där exoskelettet och kunna forma ett nytt. Och för att vi människor ska bara överleva, då kan vi ha en bedrövlig livssituation. Det kan vara tajt, det kan vara liksom lågt i tak, det kan vara vi kan känna oss trängda från alla håll. Men ska vi kunna växa, då behövs det utrymme. Livsutrymme, utrymme att testa sina tankar, utrymme att få uttrycka tro, utrymme att få uttrycka tvivel, utrymme att misslyckas, att försöka, att ändra sig. Det behövs det liksom plats för om vi ska kunna växa översikt. Bara överleva, då krävs det inte så mycket. Då kan det vara bedrövliga omständigheter. Men ska vi växa så behövs det utrymme för oss. Och Gud ger oss alltid det där utrymmet. Han vet vad det är att vara människa. Och han tål liksom vår process. Men vi kan ibland ha svårt att både ge varandra livsutrymme, varandra möjlighet att tänka, att misslyckas, att försöka, att tvivla och allt det där. Och allra svårast kan vi ibland ha att ge oss själva det där utrymmet. Och då blir det svårt att växa. Det är det första. Det behövs livsutrymme. Det andra den vandrande pinnen behöver, det är tid. Att byta skelett går inte på 3 sekunder. Det vet jag inte hur lång tid det tar. Men det tar sin tid. Och om vi ska växa i andens gåvor så kan inte vi ha en förväntan att det sker på 3 sekunder. Eller vid ett bönetillfälle. Eller en gång. Eller just där och då. Jag tror Gud gör mycket gott. Kanske i bön eller i en gudstjänst eller i vår bibelläsning. Och så Gud kan liksom vända blad och hjälpa oss vidare ett steg. Men det betyder inte att vi är klara. Men han kan hjälpa oss ett steg framåt. Men det behövs tid. Det tar tid att växa i kärlek och frid och glädje. Det är inget som vi tänker att är klart när vi döps. Så, då var andens frukter färdigutvecklade. Det pågår ett helt liv. Det tar tid. Och då är det lite dumt att en av frukterna är just tålamod. Så för att växa i tålamod så behöver vi tålamod. Men det får ta sin tid. En annan sak som behövs, det är stillhet. Jag har förstått det som att den vandrande pinnen behöver bara vara där upp och ner och låta gravitationen göra sitt. Den kan inte skaka av sig och producera fram den här processen att bli av med ett skelett så att den kan växa och få ett nytt. Och så är det med oss människor. Om vi ska växa i kärlek och glädje och frid så behöver vi se att det här är en process som anden gör och inte vi. Det är inte vi som jobbar för Gud i denna fråga, utan det är Gud som jobbar i oss. Så vi får vara stilla och så får vi låta honom göra sitt verk. Det betyder inte att vi är passiva. Men det betyder att det är Gud som gör jobbet. Det är han som fixar frukten. Och vi får vara där. Nu är ju jag inte biolog, jag är bara teolog. Så jag vet inte hur det känns för en vandrande pinne att byta skelett. Jag räknar med att det gör ont. Visst kan vi killgissa att det inte är så skönt att byta skelett. Och det finns en viss smärta kopplat till det, utgår jag ifrån. Och om vi ska växa i andens gåvor så är det inte en helt skön process. Varför inte då? Jo, om jag ska växa i kärlek så behöver jag ju kanske då möta mitt hat. Om jag ska växa i glädje så behöver jag kanske få jobba med min sorg. Om jag ska växa i tålamod så behöver jag möta varför jag har så svårt att göra just det. Och så vidare. Vi behöver ju erkänna vårt behov av andens frukter för att kunna ta emot det. Och det kan vara en jobbig process. Och när vi sen ska lära oss att älska även den vi har svårt för, förlåta den där som gjorde det bedrövliga mot oss, det är ingen enkel process. Att växa i andens frukter är vackert, men inte utan smärta. Den mesta av den här smärtan, den har Jesus tagit på sig. När han dör på korset, och det står i Bibeln, han blev en smärtornas man. Han har gjort det, men det händer, vi måste också kämpa. Och den femte delen, den sista, att det här är något återkommande. Jag vet inte hur många gånger den vandrande pinnen hemma hos oss bytte skelett under sin livstid. Men det sker inte bara en gång. Och ska vi växa i andens frukter så sker det inte bara en gång. Och vi kan tycka att vi är klara. Och då blir vi snabbt, tror jag, påminna, speciellt av människor runt omkring oss, att vandringen bara har börjat. Det är lite som, jag känner ju som förälder till 2 tonårsgrabbar, att det där händer väldigt ofta. Att man tänker, ja men nu har de växt klart. Nu behöver vi inte köpa en ny cykel. Nu kommer de kunna ha sina pjäxor hela livet. Nu är liksom, vad bra, de här byxorna kan de ha i 10 år. Och sen så måste man köpa nytt och nytt och nytt, för man fortsätter växa. Och så är det tänkt i Guds rike. Så om du är ny här i kyrkan, ny inför det som är kristen tro och känner, oj, man ska växa i alla de här sakerna, oj, jag har så mycket att växa i, och de andra, de har säkert redan gjort det. Nej, 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 det har vi inte alls det. Vi är alla i samma behov av att växa i kärlek och glädje och frid, och det får vi göra tillsammans. Och då kan du vara med oss och växa. Vi behöver alla. När man pratar om andens frukter så blir ju fokus naturligtvis på mig. Min kärlek, och när jag brister i den. Min glädje, och när den tar slut. Min frid, och så vidare. Så jag vill i slutet av min predikan lyfta blicken så vi hamnar rätt. Och så vill jag fokusera på Jesus. För om andens frukter kommer från Gud själv, från Jesus, då är det hos han det finns mest, och det är han det börjar hos. Och Jesus, han visar att han är fylld av kärlek när han dör på korset för dig och mig. Ty så älskade Gud världen, har vi lärt oss. Han är fylld av kärlek. Och Jesus var fylld av glädje, och glädjen kommer från honom. Och Jesus är fylld av frid och säger till oss, min frid ger jag er. Och Jesus visade sitt tålamod för oss människor när han har gett oss chans på chans som chans, både som mänsklighet och enskilda människor. Och Jesus leds av vänlighet och godhet i mötet med massa olika människor genom Bibeln. Och det står också i Bibeln att han ödmjukade sig in till döden. Och han ödmjukade sig när han föddes hit till jorden, när han blev som en av oss. Och han fylld av självbehärskning, han i ett semane sa, inte som jag vill utan som du vill. Och så lät han det ske, att han dog för att sen uppstå för vår skull. Varför kan vi växa i andens frukter? Jo, för att de finns hos Jesus. Vi ber. Jesus, tack för att du är fylld av kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet, självbehärskning. Du har allt det där. Du är det. Och det har du visat om och om igen för oss människor. Så tack att det därför är möjligt för oss att växa i just de sakerna. När vår kärlek tar slut kan din ta vid. När vi är fyllda av oro så kan du komma med din frid. När vår tålamod tryter så kan du fylla på. Tack att, och jag vill be nu att vi ska ge varandra livsutrymme nog för att kunna växa. Ge varandra oss själva tid, stillhet. Och att vi också ska vara beredda på att det gör ont att växa. Och att vi aldrig är klara. Tack för att du fyller på med allt ditt goda. Amen.